Jag tänker berätta en av Hasse Alfredsons kriminalberättelser. Den finns nedskriven som en separat historia i Hasses bok Lagens långa näsa från 1983. Berättelsen heter Även orättvisan är blind eller Black Magic. Så här börjar den. Vi kom ut från café Idyll 5:05, kommissarie Vinkelryd och jag. Plötsligt började han springa så att rocken fladdrade som ett cirkustält i storm kring hans stora kropp. Han höll om hatten med båda händerna. När han sneddade igenom den lilla arkaden som finns vid herrekuperingen i hörnet av Kocksgatan och Götgatan och försvann ur min åsyn. Jag sprang efter och fann honom stå och flåsa utanför den lilla tobaksaffären. Satan, sa kommissarien och pustade. De har redan stängt. Då får man försöka överleva utan kvällstidningarna en stund till. Jag tror du klarar dig med löpsedlarna, sa jag. De är likadana båda två idag. Svensk pastor, fången i Sydafrika. Ja, det är Nordlund förstås. Det stod redan i DN, svarade Vinkelryd. Nordlund, vem är det, sa jag. Medan vi flanerade bort mot Vinkelryds Fiat som stod olagligt parkerad på Folkungagatan. Ett dramatiskt och märkligt människoöde. Som jag har faktiskt haft en del att göra med, svarade Vinkelryd. Jakob Johan Nordlund är numera pastor i Svenska Missionskyrkan och har varit nere i Sydafrika ett par år. Han har ställt upp på de svarta sida helt och hållet och kommit att bli en förgrundsfigur i frihetskampen där. Han blev till exempel arresterad i Soveto redan för 2 år sedan. Men så har det inte alltid varit. När han var yngre var han i själva verket fanatisk rasist och hatade alla svarta. Jakob Nordlund föddes i Kitale i Kenya 1950. Hans föräldrar var pastor Ebenezer Nordlund och dennes hustru Alma. Båda kanske lite för gamla för att ha barn, men så blev det. Pastor Nordlund förestod en av Svenska Missionskyrkans församlingar bland kikyerna och han behandlade de infödda med den nedlåtande vänlighet som även en så väldenomerad man som Albert Schweitzer har blivit känd för. Hans församling bestod av några tusentals undergivna squatters. I början av 50-talet utbröt det som bland västerlänningar blev känt som Mau Mau-upproret. Gräsliga historier spreds i vår press om de vilda Mau Mau-krigarna som dödade och brände och våldtog. I verkligheten var det så att engelsmännen satte 90 000 av framförallt kikuyer i koncentrationsläger och dödade 11 000 afrikaner. Mau Mau, eller som de själva kallade sig, Land and Freedom Movement under Jomo Kenyatta, dödade cirka 80 europeer i Nalles. Bland dem befann sig tyvärr Jakob Nordlunds mor. Under striderna 1952 antändes missionsstationen av grillamän. Fru Alma Nordlund innebrändes och pastor Ebenezer Nordlund rusade in i lågorna för att rädda den lille sonen som sov i övervåningen. Han sprang ut på en balkong med sitt eget hår i lågor och kastade ner den lille Jakob, vars hår och kläder också stod i brand, där han uppfångades av en ung masajpojke som var familjens boj. Pastor Nordlund hoppade sen själv efter och bröt båda benen. Han fick svåra skador och fick åka rullstol under resten av sitt liv. Lille Jakob var brännskadad på huvudet och axlarna, men klarade livhanken. Man märkte snart att den lille inte kunde se. Läkarna gjorde flera försök att rädda hans syn, men chocken tycks ha gjort honom totalt blind. Pastor Nordlund och hans lille son flyttade hem till Sverige. Där pastorn ägnade sig åt skriva hetska insändare om de grymma mamma-krigarna. Han hade redan tidigare försiktigt hävdat en mild variant av tanken på den vita rasens suveränitet över den svarta. Men nu slog en fanatisk rasism ut hos honom. Han lämnade tidigt bort den lille Jakob till Svenska Missionskyrkans hem för blinda barn på Grev Turegatan i Stockholm. Där gossen fick växa upp, vårdad av tre äldre damer. När Jakob var 9 år dog hans far. Den lille gossen levde ett mycket isolerat liv. Han visade sig vara intelligent och lärde sig tidigt att läsa brailleskrift och höll sig mest för sig själv. Att läsa tidigt brailleskrift och höll sig mest för sig själv. När han kom upp i puberteten började han intressera sig för radioteknik och byggde en amatörsändare genom vilken han fick många kontakter. Han fick bo kvar på hemmet långt efter det han fyllt 20 år och hjälpte till med hemmets skötsel i den mån hans handikapp tillät. Någon gång 1975 fick han radiokontakt med en ung man i Värmland som kallade sig Walter. Denne var hög funktionär i något som han kallade Nordiska kampfronten. Jakob talade inte alls med tanterna på hemmet om sådana här saker, men han berättade sedermera för mig att han från tidiga år hyste ett oförsonligt hat mot svarta. Walter försåg honom med rasistisk litteratur på bandkassetter som han lyssnade på med hängivet intresse. Jakob blev Nordiska kampfrontens enda medlem i Stockholm faktiskt. I slutet av året fick han reda på att SAPU, en av frihetsrörelsen i dåvarande Rhodesia, skulle ha ett möte i Vasaskolans aula. Dit skulle komma nästan 100-talet flyktingar från Zimbabwe och talare skulle vara Rev Manguni från Bulawayo. Han var här på besök. Som var här på besök. Jakob berättade på radio för Walter att han konstruerat en mekanism som via radiosändare skulle kunna utlösa en sprängladdning. Kunde Walter anskaffa och i avlan placera ut en laddning dynamit så skulle Jakob åta sig att adaptera utlösningsapparaten och verkställa själva sprängningen från sin lilla radiostudio i garderoben på blindhemmet. Walter blev upptänd av idén och lovade skaffa dynamiten. Före mötet i skolavlan ringde det på dörren till Svenska Missionskyrkans hem för blinda barn och fröken Alma Sandin öppnade. En ung man med Jack Nicholson-mössa och mörka glasögon frågade efter Jakob. Hon visade in den unge mannen i ett litet vardagsrum och gick och sa till Jakob att han hade besök. Jakob gick till vardagsrummet. Efter ett par minuter hörde såväl fröken Sandin som kokerskan Signe Johansson ett våldsamt hysteriskt skratt från vardagsrummet. Följt av skrällar, skrik och braket av kullvälta möbler. De rusade dit. Den unga främlingen hade flytt från platsen, men Jakob låg avsvimmad på golvet, blodig och slagen i ansiktet bland spillrorna av en pinnstol. Vi poliser kallades till platsen och förhörde damerna medan Jakob fördes till Karolinska. Fröken Sandins signalement på Walter var mycket bristfälligt. Våra forskningar i Värmland bland registrerade radioamatörer gav inget resultat heller. Walter var och är fortfarande försvunnen. Jakob vaknade till slut upp, omplåstrad på sjukhuset. Det var som ett mirakel borde inträffat. Han hade fått sin syn tillbaka. Det fanns ju vissa former av näthinneavlossning som kan återgå, men knappast efter så lång tid och på så pass ung patient. Även förgiftningar kan självläka, men det troligaste är att hans blindhet varit av psykosomatiskt slag, orsakad av chocken vid branden i hans barndom och nu botad av denna nya våldsamma chock. Ja, det var verkligen som ett herrans under. Det gjorde också att Jakob blev varmt religiös och beslöt sig att ägna sig åt sin faders kall som missionärspastor i Afrika, fast med en helt annan inställning till de svarta. Hans rasism var också helt bortblåst. Han upptäckte redan första dagen som seende att han själv var neger.